Du lyssnar på Sommardagar i kollektivet av Callum Bloodworth, uppläst av mig, Kallin Örvald Delmar. Från styrelsen till medlemmarna i kollektivet. Ämne, val av ordförande. Som alla vet har Maggie gått ur tiden. Det är en svår stund för oss alla, men faktum kvarstår att vi måste ha en ny ordförande på plats innan sommaren är över. Därför vill vi meddela att det inom kort kommer att ske ett nyval enligt standardprocedur. Era röster kommer att avgöra vem i styrelsen som får mandat att driva kollektivet framåt. Frågor kan som vanligt postas i frågelådan och kommer att lyftas på ett extrainsatt styrelsemöte framöver. Datum följer. Med vänlig hälsning, Bengt Svensson, tillförordnad ordförande. Prolog. Lagom till eftermiddagskaffet den 6 januari nästkommande år planerade Stina Nilsson att vara död. Det var hon överens med sig själv om, så här 6 månader i förväg. Mest för att ingen annan verkade vara överens med henne om det, förutom kanske Bengt då. Han som i mejl kallade sig själv tillförordnad ordförande och riskerade att tidigare lägga hennes död lagom till att hon hade ätit klart lunchen. Den senaste tiden hade Stina fått många frågor om det här med att sätta ett datum för döden, trots att livet mest gick ut på att bestämma tider för olika saker. Frågorna kom från de få som kände till hennes beslut, de som kallade henne livskraftig och som sa att hon hade många års kamp kvar i sig. Det sa de förstås av ren artighet, tänkte hon. Folk vågar nämligen inte kalla en multisjuk 80-åring för en jobbig jävel. Att hon mest skulle se en sån beskrivning som en komplimang var det ingen som förstod, eftersom de bara antog en mängd olika saker om livet. Och Stina tänkte inte slösa den tid hon hade kvar på att övertyga dem om motsatsen. Hon hade viktigare saker för sig. Som att se till att Bengt Svensson inte valdes till ordförande för kollektivet som de en gång grundat tillsammans. Att han inte fick sätta punkt för en dröm som hon kämpat för i så många år. Stina satte sig raklång i fåtöljen i vardagsrummet och skrynklade ihop det utskrivna mejlet som hon rivit ner från anslagstavlan i matsalen. Hon såg ut på trädgården som stod i full sommarprakt, en sonett av färger. Förr brukade det spraka av aktivitet på gräset där ute, men i år var det annorlunda. Världen badade i fågelsång, men i övrigt var det tyst, både i trädgården och i fåtöljen intill hennes. Hennes högra hand vilade med öppen handflata på avlastningsbordet intill, som om den vant väntade på en annan. Väntade på Maurits. Stina skakade på huvudet när hon skymtade midsommarstången från det trötta firandet några dagar tidigare. Betraktade istället tapeten in till fönstret, den som höll på att släppa. Hon gjorde en mental anteckning om att hon skulle fixa det. Det var bara att det hela tiden dök upp nya, mer akuta problem. Och nu var det hela kollektivet, och därmed planen om en värdig död i lugn och ro, i akut fara. Är du redo för en sista kamp, sa hon högt till den förvrängda spegelbilden i fönstret. En kamp för att definiera ett helt liv. Kapitel 1. Stina. Sandshov är vanligtvis inte ett ställe som förknippas med vare sig kamp eller hela liv. Det är snarare ett sånt där ställe som folk passerar i farten utan att stanna till. Om man nu inte har ett ärende där, till exempel att besöka den lilla munkaffären längst ner på Storgatan. Om man frågade skulle de flesta stockholmare inte kunna berätta mycket mer än att Sandshov är namnet på tunnelbanans ena slutstation på gröna linjen söderut. Någon skulle kanske säga, var det inte där jag var på fest en gång? Det var det troligtvis inte. Det Sandshov hade, utöver redan nämnda munkaffär, var ett fik, 2 mataffärer i varsin ände av samhället, ett bibliotek, en blomsterhandel, ett gym, en skola, en presentbutik, en handfull pizzerior och frisörsalonger, samt ett torg. Allt inom 5 minuters gångavstånd och omgärdat av lägenhetsblock och små radhusområden som så småningom övergick i ännu mindre villaområden. Sen slut. Eller egentligen inte. De flesta missade det stora rosa pensionatet. Det var ju för sig inte så konstigt.